Den här kyrkan är en plats för människor av olika slag, olika åldrar, olika erfarenheter, olika bakgrund. Det är inte en plats för de perfekta. Tror du att du har kommit dit så har du kommit fel, sorry. Det här är en plats för människor med svagheter och brister. Men där vi alla får närma oss Jesus och förvandlas i hans närhet. Det är liksom vårt, det är den kulturen vi har och vill ha i den här. Det gör att du kommer att träffa människor som gör sina misstag. Du kommer träffa människor som har sina brister. Men du kommer träffa människor som älskar Jesus och som vill förvandlas i hans närhet. Och Jesus lämnar ingen oberörd. Den här månaden så talar vi om Johannes evangeliet, eller utifrån texter som finns i Johannes evangeliet. Hela det här året så har vi bestämt att vi ska ta en bibelbok varje månad. Under januari månad så började vi med första Moseboken. Och nu under februari så är det här andra predikan på med utgångspunkt från Johannes evangeliet. Rubriken för predikan idag, det är Vår Gud är. Och den handlar om Johannes evangeliet. Och en av de här texterna som jag ändå vill börja med innan för att lägga grunden, det är ifrån psalm 119 och vers 18. Den finns tyvärr inte med i den här. Kanske i nästa upplaga kommer den finnas med. För det är en så spännande och fantastisk text. Det står kort och gott så här: öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Och det jag ska försöka förmedla idag, tänker jag, har varit lite grann som ett sånt där under att upptäcka. Som har många lager, och jag hoppas jag ska kunna förmedla något utav det där idag. Mose är ju en av de här stora profeterna. Vi talade förut här om olika kulturer och religiösa bakgrunder. Och Mose är ju en av de här nyckelpersonerna som återfinns både i den kristna tron naturligtvis, Bibeln, men också i den judiska tron, men också i den muslimska tron. Och Mose är en oerhört viktig person. För er som är lite äldre kan det vara trösterikt att konstatera att Mose, han fick 40 år först i faraos hus i sin träning. Och så fick han 40 år i öknen där han fick sin andra träning. Och det var först när han var 80 år som han fick sin stora kallelse att faktiskt befria Israels folk ifrån slaveriet. Så börjar du närmare 80 så kanske du kan tänka att ja, nu är det nog dags för mig snart att vara beredd här för det stora uppdraget i livet. Så är Mose där i öknen. Han har varit där i nästan 40 år. Och så händer det något märkligt. Han får se en eldslåga eller en buske som brinner. Det hade han säkert sett många gånger. Men den här gången så brinner den och brinner och brinner. Men den brinner inte upp. Och han fascineras och inser att oj, det där, vad är det för något? Jag måste gå närmare. Och så söker han sig närmare den här busken och så får han höra en röst. Och så småningom så förstår Mose att oj, det här är ju Gud som talar med honom. Och Gud börjar kommunicera med Mose och så säger han: du, jag har hört alla bönerna utav Israels folk. Det var ju så att Mose, han föddes i Egypten. Han var en hebre eller en israelit. Och han var ju med risk för sitt liv. Han var egentligen dömd till döden från början. Men hamnade i en korg i Nilen och så småningom i faraos hus och där han fick vara. Men han insåg att hans folk, de var ju slavar mer eller mindre i det här. Hade varit under flera hundra år. Och de ropade och längtade efter frihet. Och så säger Gud: jag har hört alla deras böner. Det är ett fantastiskt budskap. Det kan ta lång tid. Men det han säger är att jag har hört bönerna. Och så säger han: nu är det dags att göra någonting åt det. Och jag vill att du, Mose, jag vill att du ska befria Israels folk ifrån Egypten. Och Mose han börjar ursäkta sig och säga, vem är jag? Skulle väl jag? Och så kan jag ana hur han tänker på sina misslyckanden tillbaka. När han själv hade försökt att göra någonting åt det och det bara blev fel och han fick fly för sitt liv. Och hamnade ute i öknen. Och så har han ägnat resten av sitt liv med att valla fåren, boskapen, ute i ökentrakterna. Men Gud ger sig inte. Han fortsätter att tala. Och så är det som att till slut så fattar Mose att okej, det här är Gud verkligen angelägen om. Och så till slut så frågar Mose, men vem ska jag då säga att du är? För det verkar inte som Mose hade någon väldigt supernära relation med Gud vid det här tillfället hittills. Och då kan vi läsa ifrån andra Moseboken 3, vers 13. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och Gud sa till Mose, och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Gud sa sedan till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud och Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Och det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Han uttalade där, jag är, som också skulle kunna vara, eller skrivs med de med textens grundord JHWH. Och många uttryckare har lagt till lite vokaler där så att många kallar det för JHV. Det uttrycket använder han och det är översatt i de svenska bibelöversättningarna med jag är. Och det finns många dimensioner i det här uttrycket. Men det signalerar att det är någon som är, alltså man kan uttrycka det som ett verb. Det är inte en passiv form utan det är någon som är i en aktiv situation. Och det är någon som har varit alltid. Finns ingen början, finns inget slut. Alltid är. Evig skulle vi kunna säga. Och det här är ju svindlande för oss människor att förstå. Hur kan något vara evigt? Har du försökt tanken? Jag har prövat. Och ibland så är det som att det tänds ett litet ljus för att ana vad det där innebär. Och sen är det så svårt när man tar det ett steg till. Men Gud är evig. Det är vad han säger. Jag är. Ja, det är sant att han var. Det är sant att han kommer att vara. Men det är ännu sannare att han är. Han är alltid. Och det är som att Gud har liksom tillgång till allt som har med tid att göra. Varför? Jo, för att han har skapat himmel och jorden. Och tiden kommer in först när skapelsen kommer till. Före det så fanns inte tiden på det sättet som vi kan uppfatta den. Utan det är en del i Guds skapelse. Och det verkar som att Gud kan liksom se allt som händer i ett nu. Det som var, det som kommer att vara och det som är nu. Utifrån hur vi uppfattar saker och ting. Men för Gud så ser han allt i ett nu. Jag är. Var hamnar vi då med Johannes? Ja, Johannes evangelium. Det är ett evangelium som, vi kan ta nästa bild, som i grund och botten är skrivet för att presentera Jesus. Någon har föreslagit att Jesus kanske såg ut så här. Vi vet inte med säkerhet. Men för stunden, låt det få vara då en bild på hur Jesus möjligen såg ut. Johannes har skrivit evangeliet för att presentera Jesus och han säger ganska tydligt att jag har skrivit det här för att ni ska förstå vem Jesus är. Det var en mäktig profet, det var en mäktig lärare, men det var mycket mer än så. Han var från början före allting och efter allting. Och i första kapitlet så talar han om ordet. Ordet som blev till, som var och som blev, allting blev till genom ordet. Och så gör han tydligt att det här är Jesus Kristus. Full av nåd och sanning. I Johannes evangeliet så försöker Johannes då återge, berätta berättelsen om Jesus. Men inte bara utifrån berättelserna som han själv har varit vittne till, utan också utifrån det Gud faktiskt genom historien, genom de andra berättelserna, händelserna, skrifterna har förberett människorna med. På det sättet han har uppenbarat sig. Och en av de tillfällen som han knyter extra mycket till, det är just den här händelsen när Gud talar till Mose vid den brinnande busken och säger: jag är. Vid 9 tillfällen ungefär i Johannes evangeliet så använder Jesus det här uttrycket på ett speciellt sätt. Och jag ska ta med till 2 sådana här texter som tydligt gör att Jesus själv identifierar sig som: jag är mer än bara den person ni ser. Johannes 8:58 står det så här: Jesus svarade: jag säger er sanningen, jag är innan Abraham fanns. Abraham var ju en oerhört stor och viktig person i den judiska historien och i hela den kontext där Jesus växte upp. Abraham, en av patriarkerna, Isak och Jakob som vi hörde talas om. Men Jesus gör anspråk på att jag är innan Abraham fanns. Och många teologer anser att det här är ett av de här starkaste liksom uttrycken som Jesus ger för att så där tydligt identifiera sig själv med att jag är, alltså hans gudomliga natur, och att han är inte bara en vanlig människa. Jag har en till sån där text. Och det är i slutet av Jesu liv när Jesus är på väg att göra det som var liksom hans stora uppdrag. Att dö på korset, men inte bara dö utan faktiskt uppstå och skapa liv, skapa hopp, skapa en möjlighet för alla människor, alla trasiga människor, att få liv och evig gemenskap med Gud själv. Och då är det ju så här att han är på väg att tillfångatas utav romerska soldater. Och då står det så här i Johannes 18:4. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut och frågade dem: vem söker ni? De svarade: Jesus från Nazaret. Han sa till dem: jag är. Även Judas som förrådde honom stod bland dem. Och när Jesus sa till dem: jag är, ryggade de tillbaka och föll till marken. En del forskare menar att det här rörde sig inte bara om några fåtal soldater, utan det kan möjligen ha rört sig om upp till 200 romerska soldater som var där för att tillfångata honom. Och för oss som inte har den här bakgrunden så kan vi fundera: vad är det för märkvärdigt med det där jag är? Och det kanske det inte är, om inte det vore för att det där är faktiskt Guds namn, jag är, som Gud själv identifierar sig med när han talade och mötte Mose. Gud, den levande guden som alltid har funnits och som alltid kommer att finnas och som är. Det här uttrycket JHVH, det uppfattades så heligt så under många år uttalar man inte det överhuvudtaget, utan istället så föddes det andra sätt att uttrycka. Ett av dem är Herren eller Adonai. Herren är ju någonting som vi ofta använder i kyrkliga sammanhang. Talas mycket om det nya testamentet. Och Jesus identifieras med Herren på många ställen. Men ursprungligen så var det en omskrivning för att inte behöva uttala det här gudsnamnet som är så oerhört heligt, så att vem kan överleva att uttala Guds heliga namn? Och kanske är det det som liksom slår de här soldaterna och slår hela det här sammanhanget när Jesus säger: jag är. För där och då gör han anspråk på att vara inte bara en vanlig människa, utan en människa som också är jag är. Evige Gud själv. Och det finns många lager i det här, och man kan fundera över, var det Guds kraft som slog ner där? Ja, kanske var det det. Kanske var det så att precis som brinnande busken kunde brinna utan att busken brann upp, det där som går utöver de normala vägarna, här händer det något annat av liknande slag. Och för någon vecka sedan när jag satt i ett samtal och vi läste den här texten, så var det en av mina vänner som sa att ja, för Gud är det ju inte ett dugg svårare att göra ett stort under som att göra ett litet under. Jag hade nog aldrig tänkt den tanken, men det slog mig, ja, visst. Jag är som har skapat himmel och jord, som är upphov till allt som vi kan se, dig och mig, allt. Skulle det vara svårare för honom att göra vad vi kallar ett stort under eller att göra ett litet under? Nej, egentligen inte. Två tillfällen när Jesus rätt tydligt identifierar och förknippar sig själv med just Gud, skapare av himmel och jord, evige Gud. Men så finns det 7 tillfällen till. Var Lukas, vår ungdomspastor som predikade förra söndagen, han kort läste och uppmärksammade de här. Och vi ska stanna en liten stund inför de här andra 7 tillfällena. Och jag har en liten bild som på något vis får försöka och fånga det här. 7 bilder i den här bilden som ni ser framför er. 7 bilder som kopplar till där Jesus säger jag är, och så har han en berättelse eller en metafor, en liknelse, en bild som på något vis jag uppfattar som Jesus försöker att tydliggöra vilken roll han har eller kan ha i relation till dig och mig. För om vi bara skulle stanna vid jag är som är så stor och så helig så att man knappt inte kan närma sig, då är det lite besvärligt som människa. För vi är begränsade, i alla fall känner jag så. Men jag är så glad för att Jesus försöker göra det tillgängligt. Paulus, han uttrycker det så här, han är avbilden av den osynliga guden. Det vill säga att den som har gjort det synligt för oss och som visar och kan kommunicera med ett språk som vi har lite möjlighet att förstå. Och låt oss börja här. Med de här 7 olika områdena då. Det första han säger är Johannes 6:35. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är livets bröd. Vad betyder det här? Ja, i den här sammanhanget där han sa det, så var ju bröden förmodligen viktigaste födan. Det var det man åt varje dag. Utan bröd så överlevde man inte. Det finns fortfarande sådana kulturer. I Egypten är det bland annat så. Och för ett antal år sedan så hade jag med mig 2 av mina egyptiska vänner i Västafrika. De var med och undervisade på en workshop som jag organiserade. Och Said, han kämpade. För i Västafrika åt man inte mycket bröd. En hel vecka utan egyptisk bröd. Och han hjälpte mig faktiskt att förstå varför är bröd så viktigt i en kultur där bröd är så viktigt. Ge oss vårt dagliga bröd, undervisar Jesus om. Skulle vi vara i Asien någonstans så skulle det kanske vara mer relevant att säga ge oss idag vårt dagliga ris. Eller i mina föräldrars generation så skulle det vara mer relevant här att säga ge oss idag vår dagliga potatis. Och så äter vi lite allt möjligt. Men bröd, alltså utan det kunde man inte överleva. Det är det som Jesus säger, jag är livets bröd. Ni kan inte överleva utan mig. Och så säger han i Johannes 8:2. Jesus är världens ljus. Han säger så här, Jesus talade till dem igen och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. För ett ögonblick fundera. Hur skulle tillvaron vara utan något ljus? Du kan blunda och så kan du fundera ett ögonblick. Är det något du skulle vilja leva med? Ja, det är en del människor som är drabbade utav blindhet och kan inte se någonting. Men för de allra flesta människor skulle jag nog säga att nej, det är ingenting jag längtar efter. Ljuset är så oerhört viktigt. Det finns de som mår dåligt på vintern därför att de får för lite ljus, rent fysiskt. Blir deprimerade och får jobbigt på alla möjliga olika sätt. Jag är världens ljus. Ska man gå på en besvärlig väg så är bland det viktigaste som finns att ha bra ljus. Många monterar extra lampor på sina bilar för att de ska kunna se riktigt bra när man kör mörkerkörning. Och Jesus han säger, jag är världens ljus. Det är inget litet anspråk. Det är jag som har möjligheten att lysa upp så att ni kan se vad som faktiskt behöver ses. Och för att se klart och tydligt. Så går vi vidare i Johannes 10 och 9 så säger han, jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han som går in, han ska gå in och gå ut och finna bete. Bete, vad är det för någonting? Ja, det är inte sånt som vi talar om när man fiskar, utan det här handlar om herdarnas sammanhang. Alltså det där att äta varje dag, att dricka och äta herdarnas uppgift. Och så säger han, jag är porten. Porten in till frälsning, porten in till räddning. Och den som går in, han kommer kunna gå både in och ut genom mig för att få det där han behöver. Johannes 10 så tar han den där berättelsen vidare ett steg till. Och då säger han i 14 och 15 versen, jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. I Johannes evangelium så får vi ju för övrigt den här bilden utav lilla Bibeln, Johannes 3:16. Det där som sammanfattar kärnan i Jesu uppdrag och frälsningens, att Jesus kommer, ger sitt liv för att alla som vill ta emot ska bli räddade. I Johannes 11:25 så säger han så här, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Uppståndelsen. Alltså det är inga små anspråk som Jesus gör. Men han berättar berättelser som på något vis ska hjälpa oss att förstå lite grann vem denne jag är. Vem denne evige guden är som är uppenbarad genom Jesus Kristus för att vi skulle kunna förstå. Johannes 14 så säger han så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det här är ett ganska så kraftfullt anspråk på att ja, man kan söka Gud. Man kan söka i alla möjliga olika saker utifrån en ärlig längtan över att vilja finna Gud. Och det är bra, det är behjärtansvärt. Men vet du, ska du verkligen få tag på vem verkliga sanne guden är? Han som är i evighet, som var före allting som vi kan se och uppfatta och som fortsätter och kommer alltid att vara. Det som är det stabilaste i hela tillvaron. Ja, då måste du göra det genom att närma dig Jesus Kristus. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger han som också identifierar sig själv som jag är. Vägen, sanningen och livet. Och sista, Jag är, statementet som han har det i Johannes 15. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och det är återigen ett sånt här statement som handlar om, eller sånt här påstående eller anspråk på jag är. Vad betyder det när Jesus säger att jag är? Ja, det betyder inte bara att han är evig, att han var före allting och kommer alltid att finnas, utan det betyder också ett antal saker som vi kan ta till oss, som vi lättare kan förstå. Vinstocken, vill du bära frukt, vill du ha ett fruktbart liv? Ja, se till att du är nära kopplad till Jesus. Se till att du håller dig fast vid Jesus. Utan honom så kan vi egentligen inte bära någon frukt att tala om. Jag är. Hörrni, nu ska jag landa den här. Jag vill bara landa med två korta texter. Det här blir kanske lite mer utav bibelstudium än predikan, men det får vara så. Paulus, han uttrycker det så här i Kolosserbrevet 1:15. Han, det vill säga Jesus, är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskar och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Och han är till före allt. Och allt hålls samman genom honom. Ungefär samma innehåll som Johannes säger i sitt första kapitel. Och slutligen. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Jesus. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. Vad är det jag försökt att förmedla idag? Jo, jag försökt att förmedla något utifrån Johannes perspektiv. Hur han beskriver Johannes som ett ögonvittne. En av de där lärjungarna. En av lärjungarna som Parsmo beskrev. Kanske ni såg här i början en liten bild. Fiskaren. Jesus som går på vattnet, beskrivs i Johannes evangeliet, håller Gud fadern i handen. Och det är han som Johannes försöker att beskriva som Guds son, som håller fadern i handen. Och som, ja, på sin ryggen har han ett hjärta där, för han beskrivs som den som Herren, eller som Jesus älskar lite speciellt. Jag har försökt att beskriva någonting utav hur Johannes uppfattar Jesus. Hur han fångar och kopplar med den här gammaltestamentliga texten. Och är liksom som att öppna ett större perspektiv. Ett svindlande perspektiv. Men jag är så glad över att de här 7 berättelserna om livets bröd, världens ljus, porten till räddning eller frälsning, den gode herden, uppståndelsen och livet, vägen, sanningen och livet och vinstocken, det gör det lite lättare för mig att begripa. Och en sak fattar jag. Om jag kan göra något viktigt beslut i livet, så är det att söka mig närmare Jesus. Finns inget viktigare beslut. Finns inget viktigare steg som du kan ta. Det är min bild efter snart 60 år. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för att du talar till oss på olika sätt. Tack för att du har talat till oss genom det Johannes fick möjlighet att återge. Som ett ögonvittne till att ha sett dig, mött dig, följt dig. Upplevt det som händer runt omkring dig. Herre, idag så längtar vi efter dig, att möta dig. Du som är evig Gud. Du som beskrivs som fridsförste av Jesaja och som här beskrivs på så många olika vackra sätt. Herre, jag ber dig, Välsigna oss, tala till oss. Också i avslutningen av den här gudstjänsten. Jag ber i Jesu namn. Amen.